Jag var 12 år. Jag hade varit med i baptistkyrkans barnarbete redan i flera år. Men jag hade en ganska vag idé om vad det innebar att vara en kristen. Om någon hade frågat, då hade jag nog sagt ja, tro på Gud och var snäll. I skolan hade vi också läst om kristendomen och fröken hade pratat om olika kyrkor och hon hade berättat så lite hånfullt att i en del kyrkor där tror de att man kan bli frälst alldeles här plötsligt på ett visst klockslag, ett visst datum. Det tyckte hon var ganska dumt. Och jag satt där i bänken och tänkte, men fattar hon inte att det är ju när man ber som det här händer, inte när man sitter och äter eller något sånt här. Men jag vågade inte säga något. Min stora syster åkte på läger den här sommaren och där hände det någonting med henne. Och efteråt så bad hon att få bli döpt i baptistkyrkan och det blev hon. Så var det en kväll på våren när mamma var på föräldramöte var hon. Och min syrra och jag var ensamma hemma och vi började prata om Gud. Och hon började berätta saker hon hade hört på det här lägret om hur människor hade bett och fått väldigt konkreta bönesvar. Hur Gud hade berört människor på ett personligt och specifikt sätt. Jag hade aldrig hört någon sån här förr, så jag blev väldigt berörd av det här. Och när vi hade lagt oss så började jag be till Gud för mig själv. Och då hände det någonting. Helt plötsligt var Gud där. Han var alldeles närvarande och jag upplevde hans närvaro. Det är svårt att sätta ord på en sån här upplevelse. Man kan prata om att det var som ett ljus eller det var som en ström av värme, frid och kärlek. Och det var allt det här och mer till som vi inte har några ord för. Och det var fantastiskt. Och jag tänkte två saker. Det ena var, haha, fröken hade fel. Man kan bli frälst på ett visst klockslag, ett visst datum. Och det andra jag tänkte var, aha, det är det här som de menar när de pratar om den heliga ande. Och idag ska jag predika om den heliga ande. Och rubriken på predikan är, vad gör den heliga ande? Gud är ju både en och tre personer samtidigt. Fadern, sonen och den heliga ande. Och fadern är väl kanske den som är lättast för oss att ta till oss. Skaparen, den allsmäktige, evige fadern som älskar oss och bjuder in oss till att bli hans barn. Sonen, Jesus, är ju den som uppenbarar Gud för oss och visar oss konkret vem Gud är. Men vem är den heliga ande och vad gör han? Den heliga ande nämns genom hela Bibeln. Det är ingenting som kommer i Nya Testamentet. Redan i Bibelns andra vers finns den heliga ande med. I första Mosebok kapitel 1 och vers 2. Så här står det. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker. Och en gudsvind svepte fram över vattnet. I andra översättningar så har man översatt det med att och Guds ande svepte fram över vattnet. Det hebreiska uttrycket är Ruach Elohim, Herrens ande eller Herrens andedräkt eller Herrens vind eller Guds vind. Och jag tycker speciellt om det här att det kan översättas med andedräkt. Jag tänker med anden som Guds andedräkt. Han andas in, han andas ut. Det är andedräkten som ger liv, som gör levande. Och den första punkten i min predikan det är just Guds ande gör Gud levande för oss. Innan Jesus kom på Gamla testamentets tid, då kom anden över människor ibland och bara vissa människor och oftast bara för korta perioder. Till exempel så kom Guds ande över profeterna när de skulle tala till folket om det Gud ville ha sagt in i specifika situationer och om det som Gud skulle göra ibland människorna. Anden kom också över konstnärer och hantverkare när de skulle utsmycka och bygga templet. Så att anden gav de här människorna kreativitet. Och anden kom över kungar och härskare ibland och gav dem kraft och visdom att regera på rätt sätt, att leda på rätt sätt. Men efter Jesus blev det annorlunda. Nu är anden tillgänglig för alla oss som tror och hela tiden. Vi har just firat Kristi himmelsfärd i torsdags. Och när Jesus hade uppstått från de döda, då visade han sig fysiskt för lärjungarna ett antal gånger. De kunde ta på honom, de åt tillsammans med honom, han lagade mat åt dem. Och sen lämnar han sina lärjungar rent fysiskt. Och efter det har vi inte kunnat möta Jesus på det sätt att vi kan ta på honom, äta tillsammans med honom. Men innan han lämnar lärjungarna så lovar han dem att han istället för sin egen fysiska närvaro ska sända anden. Som han kallar hjälparen eller sanningens ande. Och jag ska läsa om det här från Johannes 16 i Jesu avskedstal till sina lärjungar. Står det så här i vers 4-15. Jag sa er det inte från början eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig vart går du? Utan det jag har sagt fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. För om inte jag lämnar er så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan han ska förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Om ni, liksom jag, har haft kontakt med karismatisk kristendom så har ni kanske också, som jag, lätt att tänka på anden som en känslomässig upplevelse. Man får de här starka, underbara känslorna av kärlek, kraft och frid. Och det tror jag är sant. Men det som Jesus beskriver här, det är väldigt mycket mer än bara känslor. Han pratar om anden som sanningens ande. Som visar oss den andliga verkligheten. Och talar om för oss vad Gud vill. Låter oss veta mer om Gud. Allt det där som Jesus inte hade tid att säga. Det säger den heliga ande till oss. Och ger oss kunskap om Gud. Förståelse av den andliga verkligheten. Jesus säger att anden ska visa oss sanningen om den andliga verkligheten utifrån Guds perspektiv. För mig innebär det att den heliga ande är den som ger oss den andliga dimensionen i verkligheten. Vi är fostrade att leva i en fysisk tredimensionell värld. Allting kan förklaras utifrån fysiska lagar, utifrån psykologiska lagar, utifrån sociologiska lagar och sammanhang. Men till det så lägger anden en fjärde dimension, en andlig dimension som påverkar allt det här andra och samverkar med allt det här andra. Anden liksom öppnar oss upp för en fjärde dimension i tillvaron. den osynliga dimensionen. Innan Jesus kom, då tillbad det judiska folket Gud i templet. Och vanligt folk fick inte gå in i tempelbyggnaden, utan man bad utanför på gården. Prästerna fick gå in i byggnaden. Men längst in i byggnaden så fanns ett utrymme som man kallar för det allra heligaste. Och dit fick bara en enda präst gå in en enda gång om året och frambära ett offer för folket. Och där fanns Guds tron och Guds närvaro. Och det här utrymmet var avskärmat med ett tjockt draperi som man kallar för förlåten. När Jesus stod på korset, då rämnade den här förlåten, det här draperiet, ända uppifrån och ända ner. Vägen till Gud, till Guds närvaro, hade öppnats. Aposteln Paulus tar upp det här temat i ett av sina brev. Han pratar om att det finns en sån här draperi eller en sån här slöja framför varje människa som hindrar oss från att se Guds närvaro, Guds härlighet, den andliga dimensionen i tillvaron. Och han säger att det är anden som tar bort den här slöjan. Så här skriver Paulus i andra Korinterbrevet, kapitel 4, vers 16, om det är någon som vill skriva ner det. Men för den som vänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet, vi förvandlas till hans avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från anden, Herren. Genom Guds ande får vi tillträde till Guds härlighet, Guds närvaro. Det är genom anden som vi kan se och förstå den andliga verkligheten. Anden hjälper oss att förstå världen på ett andligt sätt. Min andra punkt i predikan är den här. Anden ger oss gåvor så att vi kan vara Guds medarbetare. Och det var ju det som den här texten handlar om, som Henrik läste i början av gudstjänsten. Jag ska läsa några av de verserna igen ifall ni redan har glömt bort vad han läste. Jag börjar i vers 7. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ena får genom anden gåvan att förmedla vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan kan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får kraften, förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. Anden ger oss gåvor, säger Paulus. Och så räknar han upp då en lista på såna här gåvor. Och vi ska prata lite om de här gåvorna. Men först vill jag understryka det som står i vers 7. För det tror jag är nyckeln till att förstå andens gåvor. Där säger Paulus, hos var och en framträder anden så att den blir till nytt. Och hela poängen med andens gåvor, det är alltså att vi får dem för att ge bort dem. Vi får gåvorna för att kunna betjäna varandra. För att kunna möta varandras behov. Vara till nytta. Man blir inte andligare av att få en andlig gåva. Man får inte högre status inför Gud och inte inför församlingen heller. Man blir inte ens en bättre människa av att få en andlig gåva. Man bara får någonting som man kan ge vidare. så att det blir till nytta för en medmänniska, i församlingen, på jobbet, för omvärlden. En del av de här gåvorna, det är sånt som vi brukar kalla för övernaturligt. Jag tror inte det här är en indelning som Gud gör, men som vi gör då. Sånt som man inte så att säga har i sig av de vanliga naturlagarna, arv och miljö och allting sånt. Och en sån gåva, det är profetian. Gåvan att kunna säga någonting om en situation, om en människa, om ett förhållande som man inte har tänkt ut själv eller kunnat lista ut med vanlig slutledningsförmåga, utan det är Gud som ger de här orden till oss och den här insikten till oss om vad Gud vill ha sagt in i en specifik situation. En annan sån här övernaturlig gåva är ju gåvan att bota sjuka. Att kunna be för någon, lägga händerna på någon, och så blir den här människan frisk på ett sätt som inte kan åstadkommas av sjukvården. Det bara händer. En annan sån här övernaturlig gåva är att kunna be på ett språk som vi inte har lärt oss, utan som vi får till oss. Tungomålstalets gåva. Sen finns det också gåvor där det kanske är lite mer oklart var det övernaturliga börjar och var det naturliga tar vid. Där jag tror att Gud tar fram och lyfter fram gåvor och karaktärsdrag och personlighetsdrag som vi redan har haft med oss från början. Nu var det ju Gud som skapade oss sådana, så att på så sätt är ju det också övernaturligt. I Romarbrevet 12 gör Paulus en lista av sådana gåvor. Han talar om gåvan att frikostigt dela med sig, gåvan att trösta, gåvan att visa barmhärtighet, och ledarskapets gåva lyfter han fram här också. Och när vi tänker på de här gåvorna så tänker jag så här. Allt det här behöver vi mer av i vår gemenskap här i kyrkan vid Brommaplan. Fokus för gåvorna, det är ju att de ska vara till nytta. Att vi ska använda dem i kärlek och omsorg om varandra. Och jag tror att gåvorna kommer i funktion just när vi börjar fundera över, men hur kan vi vara till nytta för varandra? Hur kan vi visa den här omsorgen för varandra? Vad är det för behov som finns här i vår gemenskap, bland människorna här i Bromma, eller där vi rör oss i livet dagligen? Jag tror att det är när vi ser behoven och ropar till Gud, Herre, låt de här gåvorna komma i funktion. Därför att de behövs. De kan bli till nytta. Jag tror det är då de kan komma i funktion ibland oss. Och då spelar det ju egentligen ingen roll om det är jag som får den där gåvan eller om det är du. Huvudsaken är ju att gåvorna får fungera ibland oss. En del kanske tycker att det här är läskigt och känner sig lite rädda inför det här med andens gåvor. Vadå? Ska Gud liksom börja fjärrstyra mig och som någon slags marionett eller robot? Att jag ska börja prata saker som jag inte har tänkt ut och göra saker som jag inte hade velat göra? Nej, så är det inte. För sån är ju inte Gud. Det vet vi ju. Gud har gett oss våran frihet, våran fria vilja, våran integritet som människor. Han skulle aldrig förbryta sig mot det. Han skulle aldrig ta över oss, vårt medvetande, och börja göra saker genom oss som inte vi är med på. Det går rakt emot vem han är och hur den relation han vill ha med oss. Om vi känner oss fjärrstyrda av en andlig kraft, då kommer den kraften inte från Gud. Utan gåvorna är just gåvor. När du har fått en gåva, då gör ju du vad du vill med den. Du kan låta bli att använda den också. Jag minns en gång när jag lät bli att använda det som jag tror var en gåva från Gud. Jag satt i bland en grupp människor och vi bad tillsammans. Och så kände jag väldigt starkt att nu ska jag läsa upp ett bibelord som jag kan utan till. Jag visste vilken bibelbok, vilket kapitel, vilket vers. Jag visste exakt vartenda ord utan till. Och kände nej, men det vill inte jag. Nej, men då kommer de tycka, nu börjar Helene göra sig märkvärdig här med att hon kan Bibeln utan till och så gillar de inte mig. Så jag, nej. Och det var jättestarkt för mig det här, nej, men du ska säga det här nu Helene. Nej, jag sa ingenting. Då var det en annan som satt där och han sa att jag får det här bibelstället så starkt för mig. Nu minns jag inte riktigt var det står och hur det går, men det är ungefär så här. Och så började han säga det här bibelstället som jag hade vägrat att säga. Men med ganska mycket fel och så här, orden kom i fel ord, han glömde en del. Men han sa det. Och det där glömmer jag aldrig. För jag insåg att det är jag som bestämmer om jag ska göra det eller inte. Och jag tror det är så när Gud ger oss någonting som vi ska säga eller göra. Vi får tacka ja eller vi får tacka nej. Sen behöver man inte göra sig märkvärdig. Man behöver inte ställa sig upp och säga så säger Herren. Utan man får vara sig själv. Man kan säga att jag tror att Gud kanske har någonting att säga nu och det är det här. Och så säger man de där orden. Och så får var och en pröva det och se om det var från Gud eller inte. Men poängen det är att Gud ger oss gåvor som vi får använda om vi vågar och tror och vill så att de blir till nytta för andra. Det var min andra punkt. Och ni som har hört mig predika förut, nu sitter ni och tänker, nu kommer den tredje punkten. Och om ni har följt med här i logiken också, så tror jag nästan ni kan gissa vad den tredje punkten ska vara. Den bör ju då vara, jaha, och hur får man då den heliga ande? Och den punkten kommer, men inte idag. Utan nästa söndag. Och då kommer Claes Eriksson att predika om det. Och jag tror att det kommer att bli en jätteviktig predikan. Så missa inte det. Och säg till andra ni känner i församlingen. Låt oss komma och höra vad Claes har att säga till oss om. Hur får vi den heliga ande? Så nu är min predikan slut. Låt oss be. Tack helige ande för att du visar oss vem Gud är. Du gör Gud verklig för oss. Du öppnar för oss en dörr in till Guds härlighet. Tack helige ande för att du ger oss gåvor. Du lägger dem i våra knän för att vi ska betjäna varandra med de gåvorna. Hjälp oss, Herre, att inte vara rädda utan att ta emot och öppna paketet och ge det vidare till andra. I Jesu namn. Amen.